Ah, ja, men vi kör väl då, vi så får vi se väl. Vart det tar vägen.
Precis.
Ja, men hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Skidsnack. Det är som vanligt jag, Åsa Nisse, med klabbarpan vid min sida. Efter en, vi har ja, liknats vid dessa av en god lyssnare som hittade oss nyligen.
Ja, alltså vi blev totalt utdömda bara på grund av profilbilden, eller vad man ska säga, bilden på oss i våran logga.
Ja, han hade dömt ut våran podd på grund av våran fula profilbild, ja, som såg ut som Åsa Nisse och Klabbarpan. Men lyssnade ändå och tyckte, kom fram till en väldigt bra sak, så vi har ju skaffat oss en ny slogan, kan man säga, som är så mycket som vad var det nu igen?
Ja, vad var det? Det går att lyssna på. Ja, jag tappar bort den här, men ja, det var, du får gräva fram den i våra rullor här, så ska jag passa på att säga välkommen till Anna Rydén.
Tack så hemskt mycket.
Just in från Oberstdorf, hur läget?
Jo då, om jag inte hade tittat ut och ser liksom när det snöar på tvären rakt i ansiktet på en och liksom gärna då drömmer mig tillbaka till det här 30-gradiga värmen, ja, som fanns i Oberstdorf första veckan, så ja, nej, men så är det faktiskt ganska bra.
Ja, precis. Idag har ju, vad heter han, Eskil eller Einar eller vad fan han nu heter.
Evert, va?
Evert, ja, precis.
Något på
jag, jag var inte så långt ifrån. Kommit till stan. Jag kan väl försöka utlova en lite mindre deprimerande podd än sist i alla fall. Du lyssnade, blev du också deppad?
Ja, man var ju deppad redan när man började. Det blev ju inte bättre av att lyssna på podden.
Nej,
det blev det ju inte. Men om man ska tänka på mästerskapet som stort och allt som hände efter och sådär sen, så var det ju ett intensivt mästerskap där det hände väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det är ju knappt så att VM har tagit slut, fast vi liksom är 4 dagar efter 5 milen, så tog ju VM slut igår.
Ja,
ja.
Måste bara flika in här och säga att vår nya slogan är då alltså bara trams, men bra trams.
Just det. Precis. Det var precis vad den här ja, men det är en sån här backhand komplimang.
Mm.
Man ger liksom en komplimang samtidigt som man ger en jävla liksom smäll på käften. Mm. Sånt är alltid kul. Men vi tackar för den.
Ja,
trams,
den var fin.
Men bra trams. Mm. Det är bra. Mm. Som sagt, Stefan, vi måste utlova en mindre deppig podd.
Mm.
Men det var ju också, det var ju sinnesstämningen vi försökte spegla. Och nu är vi inte lika deppiga.
Nej, inte lika deppiga. Vi är väl fortfarande lite deppiga. Ja. Men man hämtar sig ju snabbt ändå.
Det är ett sår.
Mm.
Ett fortfarande öppet sår.
Men det togs ju igen lite av den här sista 5 milen, som ju, även om man kan ha mycket att säga om den, var ett otroligt intressant lopp.
Ja.
Från liksom start till mål.
Ja, nej, men precis. Jag och Anna skrev ju lite tidigare veckan och det var som en baksmälla att VM var slut. Men nu kan ju vi serva er genom att få komma tillbaks in i VM-bubblan. Och vad passar bättre än att prata om den här 5 milen då? Det finns ju så mycket att prata om. Skulle vi ta Kläbo Bolsjunov fighten direkt, eller vad?
Ja, men det är väl, man kan, det är ju det enda du har pratats om sen dess. Som du sa, Anna, att VM slutade ju inte förrän igår när Kläbo till slut la ner hela grejen. Vad är det som har hänt, du som har varit närmast det hela?
Ja, det var, man tänkte ju så här, och nu är VM slut, de har gått i mål här, och man följer liksom dramatiken som händer precis efter, så bara märker man att Niskanen kommer i svinsur och så bara, nej, men det är ingen som kollar på Niskanen. Då han var arg för Valla eller vad det var, jag vet inte. Han smällde iväg skidorna och hade sig. Men då sitter ju Bolsjunov i målfållan och gråter och gråter och gråter. Helt otröstlig efter stavbrottet på upploppet, som ju blev en otrolig diskussion sen. Bolsjunov liksom smög in bakom målfållan i området där de byter om normalt sett. ställer sig i ett hörn bara helt för sig själv, pratar inte med någon. Burman är framme och ska säga något till honom, klappa om honom för att han tycker synd om honom. Det kanske inte var riktigt rätt läge att gå fram där.
En av få man riskerar ju livet lite då, känner jag.
Ja, en av få som försökte prata med Bolsjunov där bakom. Och så ser man hur Kläbo blir inropad i det här juryrummet. Först en gång, kommer tillbaka, försvinner in i ett annat litet rum där han liksom gömde sig under tiden. Emil Iversen börjar dansa lite för att, ja, han vet väl inte vad han ska göra i väntan på beslutet. Och så Kläbo då in igen till juryrummet, och efter det så har vi ju inte sett honom igen. Han kom ut, stormade rätt igenom det där ombytesområdet som de har till vallabussen, där han ju nu har sagt i norsk media att han behövde något att slå sönder. Så att han försvann, stormade iväg. Det är inte så man är van att se Johannes Hörsflott Kläbo.
Nej.
Så det kan vara en skidbrist i norska laget i det här helgens...
Det kan vara så. Vet inte riktigt vad som gick sönder i den där vallabussen, men...
Vi kan ju smyga dit med Charlotte Kallas stafettskidor, då så kan de få dem.
Det var väl tur att han inte gjorde en Ola Kläbo och smällde sönder sin fot i alla fall.
Ja.
Som vi såg på Instagram, han hade blivit så här. Men...
För er som har missat det, Johannes lillebror Ola, även känd som DJ-stjärna, blev så arg när Johannes blev av med guldet att han sparkade in sin tå i någonting så att han bröt den.
Och det var ju kanske tur att det inte fanns någon boxboll i närheten, för vi vet ju vad Johannes själv gjorde förra säsongen när han hade lite för många veckor ledigt.
Ja.
Ja.
Men ja, och sen kom ju då beslutet att Kläbo skulle diskas. Emil Iversen får guldet och Bolsjunov, som lyckas hanka sig i mål till slut, får silvret. Ja, och sen
och
har det varit...
Kryger får bronset då.
Ja,
just det.
Ja.
Det var ju en bizarr prisutdelning när de liksom står där och ingen liksom vet hur de ska reagera överhuvudtaget.
Och Bolsjunov vägrar ta på sig medaljen för att han tycker inte att Iversen ska få guldet.
Men det är så Ara Abrahamian gjorde ju likadant. En klassisk... han var ju svensk i sig, men han var ju lite rysk ättad. Det är kanske en öststatsgrej att vägra ta på sig medaljen.
Ja.
När man har fått silver.
Mm.
Utdömd av domarna. Otroligt slående likheter. Men du såg den här medaljceremonin på live.
Jag gjorde ju det, för det här var ju den enda medaljceremonin som de faktiskt hade på stadion direkt efter. Så blir det ju alltid efter 5 milen, för man kan inte hålla på och ha det sent på kvällen. Alla bara drar ju efter 5 milen, så att den är på plats. Men den blev ju då otroligt långt efter loppet. Man ser hur liksom Emil Iversen går in där på en tom stadion. Det är fortfarande typ ingen som bryr sig, för alla undrar vad fan var det som hände, var Kläbo tagit vägen, hur kommer det här resultatet stå sig, ska Norge överklaga, det var så mycket frågor. Men så Iversen då som går upp och ställer sig, och så kommer lite eld och allt vad de höll på med, det skulle vara någon jävla show där för fotograferna och närmast sörjande, och så då Kryger som fick komma tillbaka, han hade ju gått för typ en timme sedan, genom den mixade zonen när han kom 4 och pratat med alla och såhär, ja, nej, men jag är ju klar här nu.
Mm.
Han fick ju också komma tillbaka, och han var ju förvånad över det här med Bolsjunov, att han inte tar på sig medaljen i protest, för att, som han sa, så det kan ju inte bli på något annat sätt. Det är ju aldrig så att man flyttar fram någon i en resultatlista, även om någon har blivit fälld. Jag kom att tänka på teamsprinten i Lahtis, var det väl när Emil Iversen var inblandad då och satt sig i knät på Ivo Niskanen. Det var ju inte så att Ivo Niskanen blev framflyttad för att Emil Iversen förstörde på vägen där, så att
Nej. Det
kan ju liksom inte hända. Jag vet inte riktigt varför Bolsjunov skulle vara så arg över just det.
Nej, det blir ju en väldigt så här otacksam prispall när silvermedaljören är arg för att guldmedaljören har fått guld. Guldmedaljören vågar inte riktigt fira sitt guld för att den riktiga guldmedaljören kanske ska överklaga.
Precis.
Och bronsmedaljören har inte haft något med att göra och bara stå där och är förvirrad.
Och kanske blir av med bronset om den här protesten sen till slut går igenom, så att medaljerna bara flyttas ner ett steg.
Ja. Nej, men, och sen nu efter det här så har ju då Norge först överklagat och sen dragit tillbaka överklagan efter att Kläbo inte orkar med det här efterspelet och vill bara gå vidare i livet lite grann. Ja. Men om vi ska gå tillbaka lite då till situationen.
Ja.
För det här är ju ändå spännande.
Pudens kärna.
Ja. Vad var rätt här?
Ja,
om vi nu kliver in i rollen som FIS-jury.
Ja, vi kan väl bara gå till det svartvita här. Du mässade ju och tyckte ju omedelbart att det där var ju Bolsjunovs fel.
Ja, och jag...
Står du fast vid dem?
Jag står fast vid det. Jag är ju sällan team Kläbo i något sammanhang. Men i det här fallet måste jag stå fast vid att det här är ju inte Kläbos fel.
Jag läser innantill. Det var ju en aningen vågad manöver av Bolsjunov där. Jag kliver in med den här, var det? Frågetecken. Mm. Ja, först såg det lite mer ut som en misslyckad stängning, tyckte jag. Ja, det var väl där. Sen började vi här i någon annan tråd. Det är så mycket trådar.
Ja, men jag kan ju då i alla fall bara förklara min åsikt här.
Att... Ja, men vi kan säga att du fick ju omedelbart stöd av samtliga SVT-experter, Fredriksson och hela de där. De tyckte ju också att, nej men vadå, Bolsjunov, han får ju skylla sig själv. Han gick ju ut där när han inte kunde hålla in. Så att det var fler som var på din sida.
Ja, nej men jag ser det bara som att Kläbo kommer ju ut där på ytterkanten runt spåret. Mm. Visserligen väldigt nära Bolsjunov, men de ligger ju jämsides, så Bolsjunov har ju spåret, men på något sätt han kan inte claima all yta, både spåret och sidan av spåret. Och vart fan ska Kläbo ta vägen?
Ja, men han ska väl inte gå där. Det är ju inget spår, det är ju slut. Det är ju spåret. Sen är det ju banmarkeringar.
Ja, men han har väl ändå fortfarande lov att gå bredvid där.
Ja, fast det är ju tre spår innan till där han kan gå.
Ja. Jo, men han kommer ju i en vinkel som gör att det är den naturliga vägen för honom att gå. Han är ju trots allt jämsides med Bolsjunov. Så jag ser det här som solklart Bolsjunovs fel.
Jaha.
Själv då?
Du är team Kläbo.
Jag är team Kläbo här.
Ja, men alltså jag tycker inte man har fått se tillräckligt mycket. Jag vill se mer kameravinklar. Jag vill se liksom mer så här, var. Jag skulle vilja ha ett varrum. Se vad de sitter och kollar på för skärmar. Inte som att man saknar för mycket var. Fast i sådana här situationer kan det vara bra kanske. Men sen är ju knäckfrågan, tycker jag, är att det har ju varit så konstiga och olika bedömningar på liknande situationer, så det kunde ha blivit hur som helst som jag ser. Och det är väl lite grann så diskussionen också har varit i efterhand, att det är lite svårt att avgöra för att de bedömer det på olika sätt. Lindsvagn kunde ha blivit diskad i liknande situation, men de blev inte det, medans andra har blivit diskade och Mäki blev inte, ja, men det är liksom,
är det så att Bolsjunov fick den här lite för att han borde ha fått den mot Mäki?
Ja, kanske.
Eller att Mäki borde ha fått den mot honom.
Ja, fast det är ju ändå lite mer avgörande läge nu, kan man säga, än när de sket en världscuptävling i Lahti eller vad det var. Men hur har du kanske har följt rapporteringen lite mer noggrant om detta i efterhand? Vad säger man om reglerna?
Nej, det är ju det som är den stora frågan. Vad säger reglerna? Och det verkar ju som att ingen riktigt vet vilka regler man ska tillämpa. Det pratades ju om när Norge överklagade, om att det fanns tre olika regler man skulle kolla på igen då, med obstruktion och förbipassering och så här, och vad det är som gäller. Och det är väl ganska tydligt på hur lång tid det tog för dem att fatta beslutet att det finns ju tydligen inga bra regler för att lösa den här situationen. Däremot så har jag ju pratat med en del runt omkring som då inte hör till Team Norge, som säger att det är ju så att det är den åkaren som kommer bakifrån som är ansvarig för vad som händer. Som precis kommer med farten, och i det här fallet är det Johannes Kläbo.
Ja, men precis. Och säga vad man vill, men Bolsjunov är ändå först in på upploppet och ska liksom välja sitt. Han behöver inte lägga sig i spåret. Han kan stå bredvid spåret, även om det är där Kläbo vill komma. Så får ju Bolsjunov stå där bredvid. Men det är Kläbo som kommer och ska göra en förbipasserande manöver. I den situationen så ryker Bolsjunovs stav. Vilket man inte kan riktigt säga något annat än att staven hade inte rykt om inte Kläbo hade dundrat fram där. Och förstör Bolsjunovs upplopp. Så jag menar, rent som jag ser det måste vara Kläbos fel att Bolsjunovs stav ryker. Därför måste Kläbo bli diskad.
Ja, fast man kan ju också se det som att det är Bolsjunovs fel att han gör ju en extremt medveten manöver när han kliver in där. Visst, han är först, men han är ju inte först med mer än en centimeter.
Ja, det ska väl ändå räcka.
Ja, men då får man ju liksom gå in i någon så här jag vet inte, moralisk vinnare här, att Bolsjunovs enda chans att vinna här är ju att stänga Kläbo.
Moral, du kan, alltså
jag är alltid moralens väktare.
I vilken situation skulle man kunna, alltså, utkräva eller säga att Kläbo någonsin är en moralisk vinnare? Alltså, det känns som att jag kan inte ens säga Kläbo och moralisk vinnare i samma mening. Det känns olustigt. Vi har ju en Dr. Ledström var ju liksom jublande glad när beskedet kom att Kläbo skulle bli diskad. Mest bara på grund av det kan finnas en latent aversion mot Kläbo inneboende hos oss alla.
Men just därför
känner jag... Du tycker ändå att du låter liksom saken gå över, ja, personen.
Ja, just nu gör jag det. För jag känner att det här är ändå Kläbos guld. Det är inte Bolsjunovs guld och det är inte Iversens guld.
Nej. Ja, det är jag kan ändå hålla med, det är fan inte Iversen skuld i alla fall. Men fan, men Iversen var ju glad, Anna.
Ja, det var han, men det var ju också så här, man hade ju önskat att, för Emil Iversen är ju en av de personerna som det alltid är lika roligt att prata med i den mixade zonen efter, för man vet att okej, han kommer i alla fall säga vad han tycker och tänker. Det är ju inte alla som gör det när de kommer dit. De blir tillknäppta och tråkiga.
Du vet att det kommer bli en rubbe helt enkelt.
Absolut, ja. Det vet jag. Man vet att det går att fiska fram där. Och därför så väntade man ju sig att när Emil Iversen tar sin första individuella VM-medalj, då hade han lovat att bjuda på show. Det blev det ju inte nu.
Nej.
Och då är det ändå ett VM-guld på 5 mil han helt plötsligt står där. Men man bara, ja, hur hände det här? Och hur kan inte Emil Iversen riva hela stället när han har tagit en medalj? Det är ju så man hade sett det framför sig. Och det var ju supertrist. Det som också blir knäppt nu är ju att eftersom Kläbo bad Norge dra tillbaka sin överklagan, så kommer ju det här resultatet stå sig, samtidigt som då Kläbo är väldigt tydlig i sina uttalanden med att jag har inte gjort något fel, jag ser mig själv som den som vann det här. Emil Iversen har också varit ute nu efter att Kläbo har dragit tillbaka och sagt att liksom, ja nej, det här, det känns ju kanske inte riktigt som ett guld, visst jag ska väl fira att jag står som världsmästare på en 5 mil, men ja, nej, så känns det ju inte, och det är ju ingen som liksom är nöjd med det här, och vi kommer ju aldrig få ett svar nu, för att Norge kommer ju fortfarande tycka att det är Kläbos skuld det här.
Ja, och Iversen har gjort några så här, men liksom så här stela inlägg i sociala medier där han liksom pratar om detta, ett så sent som någon halvtimme innan vi spelar in här, och det är liksom, ja, jag gläder mig, men ja, jag ska försöka vara glad för det här, men det går knappt. Och men jag tycker att sånt där inte är helt skitsaksamma, för att det kommer inte stå någon asterisk i historieböckerna som jag alltid refererar till. Det kommer inte vara någon liten stjärna och så står det, nej men det var ju faktiskt någon form av bråk och stavbrott där. Nej, det kommer stå guld Emil Iversen.
Ja, han kan ju vara hur ödmjuk han vill nu, och det är väl smart rent folkligt kanske. Men om några år så kan han ju bara börja liksom zona ut det här hela dramat bakom och bara se sig som guldmedaljör i 5 milen.
Ja, det kan man vara för all evigt framtid. Så är det bara. Och det är väl kul för honom. Men ja, och Bolsjunov, han har ju tagit massa guld. Jag tror inte han grämer sig så jävla mycket. Han kommer ju förmodligen ta ett handfull mästerskapsguld till utan att överdriva någonting. Så jag vet inte. Det är väl kanske Kläbo som kommer gräma sig mest, tänker jag.
Mm. Men det är ändå, man måste ju säga att nu känner jag att Norge agget börjar stiga här igen. För det är ju så här bortskämt jävla pissland som kan hålla på. Liksom, det de nu har att så här bråka kring det. Vem av deras åkare som fick det guldet? Ja. Tänk om vi hade haft liksom, blev det Kalle Halvarsson eller Jens Burman som fick det här guldet i 5 milen? Vi hade ju varit ganska glada vilket som här.
Ja, absolut. Mm. Men ja, du var ju inne på det där och tidigare om det kunde vara om någon kompensation mot Bolsjunov efter Mac-stängningen. Snarare kanske straff för Norges stora fiss-svek den här säsongen. De har ju liksom ändå, de har ju dragit in medverkan i mer än halva världscupsäsongen och Tour de Ski. De dragit tillbaka sina egna tävlingar i världscupen. De har inte varit snälla mot FIS.
Nej, det skulle ju varit 2 världscuphelgar kvar efter VM egentligen. Det skulle ju varit helgen med sprinten och kollen nu den här helgen. Och sen en världscupavslutning i Lillehammer. Men det blev ju inte av eftersom... De har stängt ner landet.
Ja. Så det känns ju snarare som ett straff mot Norge, men det hjälpte ju förstås inte eftersom de ändå fick guld och brons i det jävla loppet.
Ja.
Så det var, ju ändå lite...
Men Jens Burman blev femma då.
Ja. Ja. Och det är, vänta nu. Nu ska jag bara dra något ur röven, men det måste väl vara hans bästa individuella placering i något lopp någonsin. Han har väl ett par sjätteplatser i världscupen som bäst tidigare, om jag inte är helt fel ute.
Ja, jag vågar inte heller säga men det är väl där någonstans.
Jag är nästan säker, det är ju, så det är väl ändå något.
Ja, och ingen Stefan, 5 mil, absolut.
Du som är Burman-lover.
Ja, nej, men det här var ju ett otroligt lopp. Man hade ju visserligen på känn att hur länge det än håller så är det väl mycket som talar för att det blir en femte till sjunde plats någonstans. Men han höll ju spänningen vid liv väldigt länge den här gången. Och det var ju inte jättemycket som saknades. Så jag känner ändå att det var... Jag känner att det var en otroligt fin, stark insats av Burman.
Ja, men vad fan, det är ju... Nu visst, det har gått bra på det här VM:et, men det är ju samma. Han orkar ju inte.
Nej.
Fan. Det är bara konstatera, han är inte bra nog. Och det är ju inte det. Jag blir åtminstone deprimerad.
Ja, det är ju lite tråkigt att det alltid ska komma några såna här avhängda Krygers och Iversens eller vilka det var nu mer som låg därefter. Och bara glida om ändå och skapa någon form av kvadruppel norsk uppgörelse. Men ja, jag vet inte, han har ju utlovat OS-medalj nu istället. Så.
Ja.
Det är du, Viktor. Och Kristoffer Bergström, vår kollega, har ju, som vi nämnde senast, sagt att Kalle Alvarsson kommer ta medalj i OS också, så det kommer ju bli ett strålande här OS det här.
Då får vi hoppas att Oskar Svensson inte håller på med sprinttaktik.
Oskar Svensson ska få en personlig taktiker anställd som förmodligen får åka med eftersom corona är över. Den här taktiken kanske kan hjälpa Kalle Halvarsson också på sitt hörn. Det är väl inte mer än, rimligt. Jag vet inte, det känns som att hela det här sista 5-milsloppet nu är det enda man minns från VM, för att det har satt
loppet som pågick i flera dagar.
Ja, loppet som aldrig tog slut.
Nej.
Men vi hade ju även en 3 mil.
Den var ju inte odramatisk.
Den var inte helt odramatisk den heller. För någon som har bättre minne än mig själv, Viktor.
Ja.
Vad hände där?
Ja, men det var ju en krasch, va?
Det var ju det.
En ytterst dramatisk krasch. Dramatiken bestod ju vem som skulle få silver och brons då, förstås. Eftersom det var ju ytterligare en sån här tråkig Johaug-kross. Vi ska väl inte behöva tjata om Johaug allt för mycket, men fan kan hon inte bara sluta åka skidor snart.
Och när hon bara står och säger jag blir bara bättre och bättre det här mästerskapet i intervjun efter, man bara jaha, okej. Ja, tack för det.
Ja, det är så jäkla tråkigt. Men. Och sen var ju då stora förhoppningar om att vi skulle kunna ha 2 svenskor till på pallen, att vi skulle göra någon sån här upprepning av tidigare lopp där Frida var 2 och Ebba 3. Men då sker ju utanför bild så bara plötsligt så...
Det är ju så det händer med svenskarna, det har vi ju sett ända sedan världscuppremiären. Ja. Vi får aldrig riktigt veta vad som händer.
Alltså jag börjar ju liksom bli linsvan på det här med Ebbas utförskörning. Alltså.
Man hade velat ha en linsvan-cam när det här sker.
Ja, verkligen. Nej, men helt plötsligt så är det väl typ, det är väl bara startlober som kommer i bild. För att de andra har försvunnit och har liksom Ebba och Frida och Weng krockat.
Mm.
Och ja, sen var den dagen förstörd. Det var den ju inte, för Frida åkte ju till sig en medalj ändå.
Mm.
Men där var det också stor dramatik i målgång där.
Ja, det kan man ju säga. Man bara ser hur Frida och Ebba kommer in då efter spurten om bronset som ju då Frida vinner. Ebba skitbesviken, bara drar rätt ut, försvinner liksom. Man bara, okej. Och samtidigt så sätter sig Frida ner och liksom i någon form av, hon kommer inte ens själv ihåg vad hon gör riktigt efter, för att väldigt snabbt sitter hon ner, bara skriker, har inte längre någon handske på vänsterhanden och har dragit upp hela. Och på första bilden när man ser så ser det ut som att armen inte riktigt ligger rätt. Och hon bara skriker så det ekar i hela jäkla Oberstdorf där. Ambulanspersonalen otroligt snabba framme. Helt plötsligt så liksom bara sitter det 10 pass runt henne och skriker på tyska, vilket hon inte uppskattade riktigt. Hon fattade inte riktigt vad de sa till henne där och då. Men det blev ju oerhört dramatiskt. Och sen ambulans därifrån och ja, herregud. Man vet att det händer saker när Frida Karlsson.
Ja, alltid. Mm.
Men på tal om det, Frida Karlsson, du har ju haft en del med henne att göra där nere. Och hon bjuder ju ändå ganska ofta på sig själv.
Det gör hon.
Vi kan väl lyssna lite här vad hon har haft att säga.
Jag liksom var tvungen att skärma av mig från alla andra, satt på balkongen. Det var jättevarmt så jag klädde av mig, alltså nästan alla kläder. Satt och liksom nästan svettades. Jag vet inte om hälften var så nervositet och sen var det ju sol också. Men jag vägrade ta av mig skorna. Jag har ju teamskorna på mig så jag satt liksom i underkläder och skor på. Ja, och det gick ju vägen så nu blir jag ju skrockfull att jag måste alltid ha dem när jag kör också. Ja, det är väl nästa skada då. Jag har väl dörrkarmar, jag skallade degkroken när jag bakade bröd häromdagen. Och så blir det väl den där lilla statuettfallet. Men det tänkte inte jag på då. Ja, nu har allt gått i ett igen efter en målgång. Jag satt i ambulansen och fick liksom trycka iväg alla sprutor de försökte ge mig. Ja, nej alltså jag sa ju det innan, ska du inte köra något pass när du tränar? Ett skidbyte i alla fall? Nej, inte ska jag väl det. Det är bara att knuppa på skidan ungefär, ja. Okej, skyll dig själv tänkte jag då. Men ja, nej det var synd för att han hade ju en himla bra dag i kroppen då. Men ja, jag tycker också att det var ganska snyggt manövrerat när han står på benen trots att han tappar den då. Ja, men vi har ju lite så här spänning i vardagen. Vi vill ju showa lite då. Det är väl det då.
Ja, så här kan Frida Karlsson låta.
Ja, ett härligt Frida potpurri.
Kommer det här naturligt eller måste man dra något ur henne?
Väldigt sällan. Det kan räcka att ställa en fråga. Jag ledde ju in henne lite där på skadorna som hon, när hon pratade dörrkarm och degkrok och grejer med att om det verkligen var så smart att gå upp på de här små, för de hade ju klagat på att det inte fanns någon pall på stadion. Och då hade ju Frida kommit på idén att vi går upp och balanserar på de här som såg ut som små pyramider. Och då frågade jag med din historik, du funderade aldrig på att det kan vara så att man trillar. Det insåg hon ju då att jo just det, det kan man ju kanske. Och,
kanske var ett slukt knep för att få Johan att få en liten lårkaka.
Det kan det absolut ha varit. Sen är hon ju inne på också då William och hans skidbyte som ju också var en höjdare den här under det här mästerskapet. Det har man ju nästan glömt för att det var så tidigt, men ja, en fin balansakt.
Ja men alltså nu om vi ska prata om skidbyte här. William han tappar ju skidan, det var ju alla parodier av alltihop. Ebba tappade ju Johaug på 15 kilometer. Sketlånen där. Och Ebba tappade ju även Ebba och Frida, de gjorde ju inga superskidbyten heller på 3 milen. Alltså nu går jag in och kräver, det får fan komma någon form av regeringsproposition på att skidlandslaget får träna skidbyten inför OS nästa år. Ja. Jag blir vansinnig om inte vi är bäst på skidbyten. Johan, varför är hon bäst på skidbyten?
Det måste ju vara så himla lätt att träna in om man bara ger det lite tid. Alltså lära sig att byta ett par skidor snabbt, det måste ju vara en så här bara göra.
Ja!
Om man lägger lite energi på det.
Men jag menar, jag har gjort lumpen va? där får man träna okay. Saker jättemycket. Och då ska man till exempel kunna ta isär ett vapen jättefort. Det finns liksom ingen...
Som Forrest Gump som gör det jättefort.
Ja, precis. Ja. Mm. Och det är bra om man har liksom lågt IQ där man ska lära sig. Något det är ju bara så att man ska bara... Det finns ingen riktigt anledning att göra det. Men man bara gör det. Här finns det ju all anledning att göra det och träna på att bli bra på det, så man slipper tappa 4 sekunder på Joag och tappa den ryggen som eventuellt skulle kunna leda att man är med och slåss om en guldmedalj istället för att behöva åka in ett brons. Och att William Poromaa bara skiter i att ens bekymra sig om att träna på det. Jag blir bestört och jag är kränkt på nationens vägnar.
Ja, borde man inte kunna bli bötfälld för slapphänt beteende om man erkänner att man aldrig har övat på ett skidbyte?
Ja.
Jag menar, det känns som att något straff borde utdelas.
Alltså, hade Gunde åkt idag, då hade han uppfunnit små liksom tillbehör som man kunde få in bindningsmackapären in i pjäxan in, på ett snabbare sätt liksom, eller fettat in bindningen som ligger och väntar eller någonting, så att man minimerar risken med krångel, alltså allt. Men det är ju mannen som klockade sina egna duschar för att kunna göra det effektivare. Jag tycker att här ska ingenting lämnas åt slumpen.
Nej.
Det är min bestämda åsikt.
Nej.
En annan sak man kan lyssna, om man lyssnar på vad Frida sa där med, så kan vi får vi ju förklaringen till varför det gick åt helvete för Maja på distansloppet. För då satt ju inte Frida på balkongen.
Nej,
det är sant.
Hon hade mer på sig den dagen.
Ja,
och de där skorna var
skorna
inte på.
Var inte på,
nej,
till exempel.
Teamskorna.
Nej. Jag undrar vad som hände med den där champagnen.
Fick
de någonsin liksom poppa den?
Den ska ju vara för individuella guldmedaljer, så att den får nog kylas.
Aha.
Ett tag till.
Jag hoppas det är någon sån här lagringsbar variant.
Ja, det tror det är för billig skit de har köpt in.
Sen är Fröjksnett, eller vad är det? De här 99 kronors varianterna. Ja, nej. Nu ska inte jag dissa olika moserande viner här, men ja. Nej, det blev ju inga individuella guld för dem. Och det blev inga stafettguld heller. Vi ska inte älta stafetten, men eftersom vi pratade 3 milen och det blev ju liksom dubbelt surt att de krockade och sådär. Men dessutom när det måste just vara Heidi jävla Weng som tar silvret. Alltså jag har ju liksom... Mitt Heidi Weng hat är ett starkt ord, visst, men man har ju liksom haft mer eller mindre goda perioder gentemot sina tjänster med Heidi Weng, men nu har det blossat upp i full blom. Det är som någon form av allergi, så jag har liksom utslag över hela kroppen för att jag är så irriterad.
Jag hade ju försonats förra veckan, men jag börjar också, mina utslag börjar komma igen också.
Ja, vi kan väl lyssna på anledningen till varför det blossade upp igen.
Kynedina, var det okej eller var det tungt också? Det?
Ja, det är ingen att mäta mig emot, så jag kan inte uttala mig om det.
Heidi Weng, kom in här!
Okej, det är dejligt!
Kontext.
Ja, det här är alltså Frida Karlsson som står och intervjuas av NRK. Efter stafetten och få frågor om vad som gick snett med vallan och hej och hå. Och sen kommer Heidi Weng in och är det här.
Alltså det här är bara grisigt. Och så säger hon i efterhand, nej men jag bara jublar, jag ville komma in och vara glad. Och Frida är så här diplomatisk då, för de har ju, folk har försökt blossa upp så här till någon strid. Frida är ju också diplomatisk, säger jag hade också varit glad. Men vi som vet, som känner Heidi Wengs innersta väsen, vet att det här var inte bara för att vara glad. Det här var bara för att vara ett jävla as. Hon ser Frida och hon tar i liksom 190% mer i sitt jubelskrik. Och konstig reporter som bara mitt i en intervju med Frida Karlsson ser Heidi bara skriker in Heidi mitt i intervjun. Alltså han håller mitt i att Frida typ svarar på en fråga, så kommer den där norska dåren och skriker på det här.
Ja, det här var utstuderat. Ja. In i minsta detalj.
Ja, det var det faktiskt. Jag blir så arg. Mm. Anna, du som är lite mer diplomatisk, vad tycker du om Heidi?
Alltså jag är ju inte riktigt lika övertygad om att det här är planerat från Heidis sida efter att ha sett henne i mixade zoner genom åren.
Mm.
det där med finkänslighet och fingertoppskänsla är kanske inte Heidi Wengs styrkor. Jag vet något lopp, för en grej vi glömde prata om, 3 milen som jag får ta tillbaka snart. Det var Kalla i Lillehammer. Hade gjort något lopp där hon var väldigt, väldigt ledsen efter. Då helt plötsligt, precis framför alla, när Charlotte står liksom med tårar i ögonen, det är nära att det brister för henne. Då kommer Heidi Weng fram och ska trösta, vilket gör att det brister för Charlotte Kalla som får lämna den mixade zonen. Så att det har hänt liknande grejer förr.
Men då försökte hon alltså vara snäll på riktigt, eller? Var det här också en utstuderad fara att Kalla blybryta ihop framför kameran?
Jag tror att hennes tanke var att hon skulle vara snäll och trösta Charlotte.
Om det inte men är så, då är det ju otroligt, otroligt elakt.
Ja, alltså,
hon är ju djävulen reincarnate, skulle jag säga. Mm. Men visst, ni ger henne benefit of the doubt. Fint. Mm. Ja, nej, men det var väl... jag vet inte vad det var, förra säsongen var hon ju kass. Så då, det var väl därför du släppte garden lite grann.
Kan ha varit så. Med framgång kommer agg.
Ja. Ja, nej, men sen får man väl säga att hon har ju haft sina ljusa stunder förut, när man verkligen har gillat henne, när hon liksom kör fel och liksom är vimsig i allmänhet. Du påminner om en sak förut som jag typ helt hade förtänkt. Hon var tillsammans med Emil Iversen förut.
Jajamän.
Kan man se det idag?
Nej.
Det är väldigt udda par, får man ju säga. Men ja. Opposites attract.
Ja. Han som vi utsåg till skidvärldens största fuckboy är i tidigare avsnitt. Rätt baserat på magkänsla,
givetvis. Ja, ja.
Efter Chaclain i skidskyttvärlden.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, nej, men vad sa du, Anna?
Var Charlotte något... Kalla, ja. 3 milen. Ja, det var precis. Ju dramatiskt innan kraschen. Ja. Charlotte Kalla för första gången i sin karriär kliver av ett skidlopp. Och det visar sig att hon har mått skit sen stafetten. Mm. Att hon hade någon stressreaktion på magen och inte ens visste om hon skulle starta. Och de säger att, säg till henne ute i spåret att liksom, Charlotte, nu måste du tänka till, du måste prioritera hälsan. Du kan inte hålla koll på ditt track record, att du aldrig har brutit ett lopp. Det är dags att kliva av nu. Och då blir man ju så här, okej, vad händer nu? Varför står hon på start om ni är så osäkra? Det fanns ju ändå åkare som hade kunnat åka. Sen vet jag inte riktigt vad Johanna Hagström hade gjort på en 3 mil, hon som var reserv. Men ja, det fanns ju ändå fler åkare där. Man väljer att sätta Charlotte Kalla i den här situationen där hon då tvingas att bryta för första gången någonsin i det som mycket väl kan ha varit hennes sista VM-lopp i alla fall. Hon lär väl satsa mot OS, det i alla fall min känsla, men VM, nej, vi ser nog inte henne i Planica om man ska se på konkurrensen som finns i truppen, för att de yngre lär ju bara bli bättre.
Ja, hon har väl inte sagt något rätt ut, men man har väl sett lite hintar på att hon satsar mot OS i alla fall.
Ja.
Även om hon kanske inte har gjort det helt klart och tydligt. Nej. Men det får man väl gissa efter att det har gått så pass bra i början av VM här också.
Och också med den här avslutningen på VM. Jag tror inte det är så hon vill sluta sin karriär om hon känner att det kan finnas möjlighet till de där toppplaceringarna som hon visade i början av mästerskapet, så ser vi nog absolut henne på startlinjen i Peking. Mm.
Men bara, jag vet inte om du kan svara, men hur sent kan man slänga in reserv innan loppet? Så här? Eller kunde hon ha bestämt det på morgonen redan?
Jag tror väl att hon hade kunnat, om man är sjuk, alltså om man kan få någon form av läkarintyg. För annars är det ju startlistan sätts ju precis på deras teamkapten meeting kvällen innan, som brukar vara vid 7-tiden där någon gång. Men jag tänker att man borde väl få, om någon blir sjuk så borde man väl få slänga in reserven.
Mm. Vi låter det vara osagt. Ja. Men jag tror också att Kalla skulle ha en säsong till i sig, och att hon vill avsluta med ett OS, så känns det absolut.
Och en bättre stafett.
Ja, men verkligen. Mm. Och det var ju osäkert om hon skulle platsa i den här stafetten, men det med facit hand får vi säga att vi inte riktigt vet om hon platsar eller inte. Vi tror ju att det är landsförrädaren Perrys fel, men vi kan inte säga någonting om det här. Är han tillbaka i Norge? Har han liksom sökt politisk asyl där? Är det något du vet?
Mm, ja, han Han har tagit in på någon ambassad och väntar på att kunna fly därifrån.
Vi är så här utsmugglade i luftballonger, ja. Bort över norska gränsen. Ja, herrejävla Perry. Det blir väl en del av den här haverikommissionen som jag utlyste förra veckan. Mm. Men annars om Charlotte Kallas sinnessjuka streak av att aldrig bryta ett lopp. Jag hoppas fan Kalle Halvarsson lyssnar.
Mm. Han,
han jobbar
säga,
med en annan streak.
Ja, jag har aldrig någonsin fullföljt ett lopp.
Nej, när jag blir mer än 30 sekunder efter toppen då har jag som en princip att jag går av.
Mm.
Det är lite mer hans taktik. Nej, när Kalle bröt skiathlonloppet så fick vi ju, ja, det var även då igen Dr. Ledsum som skickade Gundes armbrytarlopp när han liksom åker i typ en egengjord mitella i resten av ett, om det är ett VM eller jag tror det är ett VM-lopp till och med. För att han tänkte fan inte bryta lopp.
Nej.
Att man alltid ska behöva dra Gunde-referenser. Men det är ju lite den inställning man vill åt. Ja, okej, jag kanske har brutit armen, men jag ska fan inte bryta loppet för att jag brutit armen.
Mm.
Nej, och Charlotte Kalla bröt ju inte då i Ruka när hon hade hjärtflimmer och knappt kunde ta sig fram när man kände att det kanske hade varit läge att bryta om hjärtat inte riktigt funkar i konditionsidrott. I don't know, men då bryter hon inte.
Ja. Hon hade också
Charlotte Kalla har faktiskt några frikort på det området, så det kan man inte lasta henne för.
Nej.
Kalle däremot sa ju efter det där första loppet han bröt i OS i Pyeongchang, jag kommer ihåg det så himla väl, för att vi stod så att man såg backen där han helt plötsligt bara står stilla. Jag hör en norsk journalist som bara skriker, vad händer med Kalle Halvarsson? Och jag bara, var är Kalle? Ingen ser. Jag mässade till mina kollegor som stod lite längre bak. De hade inte heller sett. Så jag var ju tvungen att gå fram till den här. De bara, nej men alltså han bara parkerade i backen. Han stod still. Och sen försvann han. Och så såg vi inte honom. Och efter det så sa han ju bara, nej men det ska ju mycket till att bryta. Men det här ska inte bli en vana. Jag ska aldrig mer bryta ett lopp.
Jaha. Ja, fast det har jag gjort. Inte bara nu i det här VM:et heller.
Nej. Det har ju hänt.
Det har ju hänt. Ja, nej, alltså det behövs som sagt jobba pannben där.
Mm. Rapporter från verkligheten är ju i alla fall att han vad vi vet har han inte hittat någon form av Buddha än.
Nej.
Men han har synts till spelandes paddel.
Tennis, eller? Var det paddel?
Ja, kanske var tennis till och med.
Jag tror det var tennis.
Ja. Det är det vad vi vet i nuläget.
Kommer Kalle att lägga av? Jag skulle ju mer tro att Kalle lägger av än att Kalla lägger av.
Jag tror aldrig att Kalle lägger av innan OS.
Inför den här säsongen när jag träffade Kalle i Falun och skulle göra en läggning, då lovade han att han inte ska sluta förrän han har tagit en individuell medalj.
Nej då.
Om det så är att jag ska hålla på till jag är 60. Men vi vet ju hur han är med sina löften.
Ja. Ja, jag vet när vi höll på och skulle lobba för svenskt OS 2026, då var ju Kalle, jaha, då måste man hålla på till 2026 då för att köra OS på hemmaplan. Och alla man tänkte med bävan och skräcken för att han skulle hålla på till 2026. Ska vi behöva stå ut med det här? Ja, det är som sagt hatkärlek, ni får stå ut med det. Ja, ska vi släppa 3 milen eller var det något mer?
Nej, annars, det var väl de dramatiska grejerna där, va?
Ja, och innan vi helt lämnar VM ska vi väl kanske ge oss i kast med att slänga ut lite betyg på åkarna. För det är väl alltid kul. Vi behöver väl inte orda så mycket om det, men vad känner vi att Jonna Sundling förtjänar för äppelsnitt här?
Ja, nej, det kan inte bli mer än 5 skinande äpplen.
Nej, vi sa ju det senast att det enda som skulle kunna sabba det här var att hon kollapsade i stafetten i princip.
Ja.
Men vi har ju redan utsett henne sträcka till en bragdsträcka. Så det...
ja, visst. Högaktuell för bragdguldet nästa år efter sin första sträcka där hon inte körde bort Sverige trots Ferris pappa Rudolf vallning.
Ja, nej men det är väl inte mycket att säga om. Jonna Sundling får 5 äpplen.
Ja.
Maja Dahlqvist.
Vad säger du, Anna?
Jag har ju varit med och satt betyg på alla de här åkarna.
Ja, det har du.
Och där landade vi ju in på en 4 på Maja. För hon har ändå ett VM-guld i bagaget hem.
Mm.
Mm. Det var det som tippade över det till en 4 från en 3. För egentligen så skulle hon ju ha med sin individuell medalj hem. Det var ju... ja, hennes stora mål. Och ja, så blev det ju inte.
Nej, men ni på sporten är för givmilda. Jag,
det är skillnad på plus och äpplen.
Ja. Ja. Nej, men det blir en tre äpple, för här får man ju liksom lite grann utifrån förväntningar, och att allt annat än ett VM-guld i sprintstafetten hade ju faktiskt varit ett fiasko sett till svenska sprintlandslagets framgångar. Mm. Eller vad säger du, Stefan?
Ja, nej, man hade ju velat se en individuell medalj på Maja för att det skulle kännas helt bra. Så jag håller nog med. Tre äpplen.
Ja, men hon kom ju inte ens till final.
Nej.
I det som var hennes absolut viktigaste lopp på hela säsongen. Så att, nej, fyra kan vi absolut inte. Nej.
Den gubben går inte. Charlotte Kalla då?
Ja, men det blir tre. Det känns såklart. Vad gav ni?
Nu är det ni som är givmilda här.
Jaha.
Jaha, ja. Hon fick, två är ju godkänt då, va, hos oss.
Just det. Ja. Nej, men nu, jag tänker också återigen på hennes förutsättningar. Och stafetten, kan, det, liksom, det kan vi bara stryka, för det går inte att bedöma hur, om hon var bra eller dålig. Och sen har hon någon form av sjukdom i sista. Det går inte heller att bedöma. Och sen gör hon de andra två loppen jättebra. Så då går det inte att sätta annat än tre.
Nej, det blir ju lite så här individuell bedömning utifrån egna förhållanden.
Det kan låta konstigt, men att liksom Maja som har ett guld och Charlotte som har en, vadå, sjätte plats så bäst.
Femte
till och med. Får samma betyg. Men det är så det funkar med äppelbetyg, eller?
Ja. Ja, en flyktig skala.
Ja, men vad, annars kunde vi bara liksom ha ett kategoriseringssystem där en plats gav en viss typ av äpple, och så fungerar det inte. Ja. Men det är på känsla.
För nu känns det här blir intressant. Det blir ju svårare och svårare här om vi slänger in då. Men,
håller du med?
Ja, jag håller med. Ja. Det är inte det.
Äppeljuryn verkar vara väldigt
eniga. Men den kanske snart skiljer sig åt, vem vet, när vi kommer in med Johanna Hagström.
Nej, men hon får bara två. Hon blir ju fyra. Och
en
det...
mästerskapsdebutant som blir fyra i en sprint sist in i truppen.
Ja, men alltså... Ja, sprint fyra och sen gör ju inget mer. Och i sprinten där vi har...
Hon är bättre än Maja Dahlqvist, hon är bättre än Lin Svahn.
Ja, men alltså, där känns det som att i sprint är det medalj eller inget som gäller om man ska vara svensk och få höga betyg. En finalplats är godkänt. Hon har ju också varit på pallen i världskuppen tidigare. I VM är det ju mindre konkurrens än i världskuppen.
Mm. Ja, nej, den är svår. Jag är nog beredd att hålla med ändå.
Äppeljuryn
är...
Vad satte Sportbladet?
3+.
Ja. Mm. Det kanske börjar bli läge att man ska skriva ut både plus och äppelbetyg i Sportbladet.
Ja, vi får hålla uttryck efter det. De här röd skimrande äpplena i framtiden.
Är de röd? Jag tänker att de är gröna faktiskt.
Jaha. Nej.
Första äppeljuryn inte.
Ska vi göra gröna äckenäpplen till folk? Det är fan vad taskigt.
Nej, men sån här Granny Smith.
Nej. Det här är ju en pink lady äpple. Blanka röda. Har vi någon mer? Lin Svahn.
Ja, Lin Svahn, det är väl en äpplare, va?
Det får man säga.
Mm. Det är väl inte så mycket ord om,
nej,
eller?
Nej.
Är plusjuryn enig?
Plusjuryn är väldigt eniga faktiskt. Ja. Ett plus, går man in och ska ta VM-guld, som ju var det hon skulle göra, och sen inte syns till mer på VM. Inte pratar, inte syns. Nej.
Nej, vad säger du, Anna, om Lin och hennes VM och allt? Den här bizarra presskonferensen. Hur gick snacket bakom kulisserna i presskåren?
Ja, det var ju inte helt lätt att prata med henne den dagen när hon skulle hålla sin pressträff inför sprinten. När jag till och med ställde frågan, kan du svara med mer än ett ord? Då blev hon bara helt tyst. Man bara, okej, tack. Då lämnade jag över till min norska kollega som vi delade intervjutid med. Och det som var sen då var ju att man såg att hon hade gjort det här till en tävling. Att hon skulle vara den som klarade att hålla sig under. Vi hade fått 4 minuter med åkarna. Och så var man 2 mediebolag på varje ställe, så att man hade ungefär 2 minuter på sig att prata med dem. Och man vet att Linn Svahn är ganska verbal normalt sett. Bra på att snacka. Och så kommer hon in och gör det så här. Och så börjar hon göra high fives och liksom allmänt jätteglad för att hon klarar sig under de här 4 minuterna. Och sen står hon uppe på någon balkong och börjar göra gester ner och så här. Och då pratar hon ju med våra konkurrenter på Expressen efter det. Och så säger hon bara, jag bara har något i förbefarten så där. Det låter som att säga, nej, men vi kommer ju hinna snacka massor mer. Det här är ett långt VM. Tack för den. Det var det sista vi hörde av Linn Svahn, för sen gjorde hon ju bara en intervju med SVT efter sprinten, ja, där hon stannade till 3 frågor.
Ja, det var ingen, ja, det var ingen supertoppinsats av den intervjun, men det har vi pratat om förut.
Ja, men det är ju, nu är det ju total, Linn är ju i någon slags radioskugga. Man har ju inte hört ett ord från henne sen dess. Man har sett henne stå och skrika åt Jens Burman.
Men det man har hört henne säga sen dess är ju att hon skulle hänga från Jens Burman till en bronsmedalj. Det är ungefär det vi har hört av Linn Svahn.
Och hur gick det för dig då, Linn? Ja, nej, det bättrar inte på Apple-betyget direkt. Nej, men vi får väl ändå höra av henne nu i helgen.
Ja, vi får väl se om hon har bytt mediestrategi eller något. Eller om hon fortsätter den här säsongen ut.
Ja, nej, jag skulle tro att hon har fått en uppsträckning av Byström och gänget. För jag tror inte att de tycker att det här var superduper reklam för svenska skidlandslaget. Inför liksom när hon står där med sponsorkläder på sig och ska vara vad man från sponsorhåll antar jag vill vara, öppenhjärtig och glad och tillmötesgående, om det inte är en annan typ av situation där man ska vara arg av naturliga skäl. Så tror inte jag att sponsorerna tycker att den där mediestrategin är fantastisk. Jag tror inte heller svenska folket tycker att den mediestrategin är fantastisk, för jag tror att alla var intresserade av att höra hur hon tänkte inför mästerskapet.
Mm.
Oh ja, och sen också alltså efter det, vi frågade ju flera gånger om kan vi få prata med Linn Svahn, hon är ju kvar i Oberstdorf. Finns det möjlighet att få snacka med henne för att höra hur hon tänker kring allting och liksom hur hon mår, hur hon har det? Då var ju bara beskedet att nej, hon tycker inte att det finns mer att säga nu.
Nej.
Men okej, fast det har ju gått 1,5 veckor och jag har blivit petad från lopp efter lopp efter lopp. Det finns ganska mycket att prata om kan jag känna, men Linn Svahn tyckte att det finns inget nytt.
Nej.
Nej. Ja, vi kommer väl in lite mer på det när vi ska prata om helgens lopp sen. Men man undrar ju också hur det är med den där sjukdomen på slutet där. Men ja, vi kan återkomma till det. Vad har vi för åkare kvar? Vi har ju våra 2 toppnamn här också då såklart. Ebba Andersson och Frida Karlsson.
Ja, svårt. Ska jag börja med Ebba?
Mm.
Man vill ju sätta väldigt högt betyg med 2 individuella medaljer. Men jag pendlar ändå mellan 3 och 4. Alltså det känns ju snålt att sätta en 3 på någon som tar 2 brons. Men man vill ju ändå ha någon form av prick över dit. Det är ju, 5 är ju inte i närheten. 4 kanske vore rättvist. Men jag är ändå lite så här besviken. Jag tror hon också är besviken. Det var ju förmodligen därför hon stormade ut från 3 mil. Nej, men det blir 3.
Mm.
Snålt. Men jag tror att man får sätta det i relation till VM om 4 år där hon kanske tar 3 guld istället.
Mm. Nej, men jag håller med. Det är svår gränsdragning där. Det är ju väldigt nära en 4.
Ja.
Men vi delar inte ut några halva äpplen. Det blir 3.
Ja. Och det blir ännu svårare då när jag måste ge 4 till Frida då.
Ja.
Vad är skillnaden? Ja, hon tar 2 silver och 1 brons.
Ja, men det är ju ändå...
Det är ju mycket bättre.
Ja, det är ju en valör bättre och en medalj till.
Ja. Hur var det på plussidan?
Jag kan säga att det skiljer mer mellan dem på plussidan... Hos oss, Ebba, 3 precis som hos er. Frida får en 5.
Aha.
Vi räknade bort övermänniskan Johaug lite. Hade inte hon existerat. Ja. Så trillade Frida över på en 5 plus när hon tar medalj i sina individuella lopp.
Nej, det är populistiskt.
Ja.
så jobbar inte vi. Vi är hårda och brutala här.
Okej, okay, det börjar bli lite långtråkigt där. Känner jag, ska vi strunta i några av herrarna och bara gå på toppen?
Ja, alltså vi kan
toppen och botten.
Toppen. Vi kan väl ge betyg till tre herrar på sin höjd. Du får rafsa igenom det lite snabbt.
Emma Ribom sa han inte heller.
Oj, Emma Ribom.
Nej, men den enda damen.
Emma Ribom från två äpplen, va?
Knappa
ett äpple.
Två. Ett äpple.
Ett äpple. Ett äpple. Ja. Snabbt av.
Okej, okay, Stefan, nu får det gå rappt och snabbt av. Poromaa.
Tre äpplen.
Ja. Burman.
Tre äpplen.
Ja, jag håller med helt och hållet. Kalle Halvarsson.
Äppelskrutt.
Äppelskrutt, ja. Behöver vi säga någon mer? Oskar Svensson.
Ja, två äpplen.
Ja, två äpplen. Där har ni våra äppelbetyg. Ladies and gentlemen, nu ska vi inte sladdra på om det där längre.
Nej, det
ska vi lägga det här Oberstdorf till handlingarna nu?
Ja, vi gör det. Hej då Oberstdorf.
Vänta, vi måste förresten avsluta med Fossum.
Fossesholm. Nossum menar du?
Ja, Nossum.
Nu slår du ihop halva Norge lite. Unga talangerna och herrtränaren.
Han får komma med lite av framtidsord som ändå båda gott. Efter att du har intervjuat honom, Anna. Så här säger han, och vi hoppas att det stämmer.
Ja, jag tror det är bara om märker sig navnet. På samma mått som ska jag säga William Porme och en, det är värd att märka sig. De är, jag tippar de två kommer stå och knive i många år. Mark my words. Då hörte först av mig att de blir nya kamphaner i åren framöver när resten på pallen här sitter runt omkring som expertkommentatorer och dricker vin runt omkring i Europa och kommenterar långrenn, så är William och Harald som gör upp sig emellan. De kommer att ta någon medalj och sig emellan dem.
Ja, men det var ju förtroende eller förhoppningsfulla ord i alla fall för framtiden.
Ja, men man ser fram emot fem mils duellerna mellan, det var väl Amundsen han refererade till.
Amundsen är det, ja.
Och Poromaa, och ja, det är väl liksom lite. Det är lite våra känsla också att Poromaa verkligen kan bli något på riktigt. Han får väl chansen att visa det redan nu i köldhålet. Vad heter det nu? Engadin,
ja.
Men vi måste bara prata om en sak. Vi satt och kollade igenom den här loppen.
Det är alltid en sak till.
Men vad är det här för upplägg? De ska alltså köra 10 och 15 km klassiskt på lördag. För att sen avsluta den världscupsäsongen
med en jaktstart.
I 3 och 5 mils jaktstart. Har du någonsin hört talas om något liknande, Stefan?
Nej, det här är ju fullständigt vansinnigt. Jag vet inte vem som kom på den här idén.
Nej.
Alltså, ponera att det ser ut som det alltid brukar göra. Att Johaug...
Hon 10 kilometer med 55 sekunder. Ja. Eller vad hade hon för marginal på VM?
Ja, så då har hon nu 55 sekunder. Plus säkert någon så här bonussekunder i mål eller någonting. Så hon har väl 1:10.
Ja.
Så då ska de liksom göra 3 milen så roligt att Johaug får gå ut en minut före alla andra.
Ja,
vilket kul upplägg.
Vilket geni på
det. Det som kan vara fördelen där är ju att loppet börjar 8:15 så att några kanske får lite sovmorgon.
Ja, precis.
Kan starta så 8:45.
Men det är ju också det. Nu har ju för sig väderprognosen hintat om något annat, men de är ju i Engadin, vilket ju är platsen där halva långloppskuppen blev invalida.
Ja,
och starta tidigt där är ju inte bra.
Nej.
Så att om Johaug startar en minut tidigare och det är jävligt kallt den där minuten innan solen har hunnit ligga på tillräckligt.
Du börjar tindra i dina ögon när du ser framför dig hur Johaugs händer liksom så här, fryser till is, ungefär som i Day After Tomorrow, den här fantastiska Dennis Quaid-filmen. Allt
när de springer från temperatursänkningen efter att jorden ska gå under.
Vilka är det med? Jake Gyllenhaal.
Ja.
Fantastisk apokalypsfilm. När allt går åt helvete och man ser hur liksom isen bara sveper över.
Ja, nej, men jag tänker mer att det är så här, det kommer vara, för det kommer ju vara några partier man inte får se här som vanligt, där de inte har någon kamera. Och helt plötsligt ligger bara Ebba och Frida i tät där. Och sen... försvann Johaug, och så sen några veckor senare hittar man henne som snömannen Ötzi.
Infryst i någon jävla driva någonstans. Man kanske inte hittar henne för som 10 000 år.
Ja. Så den här minuten blev ödesdiger.
Ja, men
det... Oklart hur det gick till när hon då hamnade utanför spår och försvann.
Men, ja. Ja. Ja, men det kommer ju bli dödstråkigt förstås. Men jaktstart på en 5 mil också, det är helt... Ja, jag saknar ord för hur konstigt det är.
Det är också lite, på här sidan känns det ju lite poänglöst, för det är ju, det är så himla lång tid att åka in så här 20-30 sekunder är ju inte direkt någon grej i nej. Början av en 5 mil.
Nej.
Så ja, nej, jag vet inte.
Det är så jävla konstig idé.
Ja.
Ja, ja, jag vet inte. Vad känner du inför helgen, Anna? Vad är du peppad på?
Jag är oerhört peppad på att se Bolsjunov mot Kläbo. Man vill ju se vad som händer, hur det kommer gå. En ny 5 mil med de två.
Ja,
ja, det känns ju ändå härligt.
Ja.
Sen undrar jag lite hur det ska gå för liksom... För på damsidan för Sveriges del så åkte ju alla VM-åkare med. Vi får se hur många som kommer till start nu, men hur alla sprinters mår efter 3 mil och sådär. Maja Dahlqvist pratade ändå om att det som var bra var att man börjar lite högre upp och så kommer man åka liksom sakta men säkert neråt. Så att hon såg framför sig någon form av härlig solskensåkning där. Så att ja, vi får se. Det lär ju vara fantastiskt vackert i alla fall. Det är bilderna jag har sett från Engadin så här långt. Så ser det väldigt fint ut. Så att det kan nog bli härliga tv-bilder.
Mm. Ja, för de har ju gjort det enkla valet att bara skicka hela VM-truppen direkt till Engadin. Och det kan man ju förstå.
Det var liksom en bilresa på ett par timmar ungefär. Så det var inte så svårt. Men ja.
Men då
ja.
Blir det ju också som två väldigt ovana lopp att se Johanna Hagström i exempelvis. Och ja, men det kan ju bli...
De hade ju i alla fall skickat hem sprintherrarna en vecka tidigare.
Mm.
Ja, Grate och Persson och så.
Ja, så de slipper köra det. Ja, Häggström, jag vet inte, han gjorde väl ingen bejublad 5-milsinsats?
44 eller vad blev han? Ja. Det var så här när man stod och tänkte att aha, nu har vi väntat här en halvtimme på beskedet från FIS. Så hör man bara spiken och där kommer Johan Häggström! Ja. Man hade liksom glömt att loppet fortfarande pågick. Ja. Men då fick han mycket uppmärksamhet. Jag tror inte han mådde kanske jättebra efter det loppet. Nej.
Nej, men man får väl hoppas med 5 milen att man får en så här, den ultimata uppgörelsen på upploppet. Att alla som under den här säsongen har varit inblandade i diverse strider kommer in samtidigt. Så vi har liksom Bolsjunov, Kläbo, Iversen, Mäki. Har vi några fler som... har åstadkommit nu fuffens under den här säsongen.
Ja, det enda vi vet är väl att vi kommer att se 10 norrmän och 8 ryssar komma till start nu för omväxlings skull. Vi under VM bara behövt ha 4 eller 5 oftast då.
Mm.
Så att det kommer att bli ganska rött.
Det kan det bli.
Det är svårt för Burman att återupprepa den där femteplatsen
ja,
kanske.
Det kan bli tufft. Det kan bli tufft. När vi ändå pratar om långa lopp, vi har ju haft ett Vasalopp som vi inte ens har nämnt. Vi brukar ju älska att prata om Vasaloppet. Har vi något att säga om det?
Ja, alltså det förtar ju det lite när det bara är ett sånt här vanligt elitlopp. Då blir det ju lite som ett sånt här tråklopp i Ski Classics.
Ja.
När man inte får se pöben.
Nej, man vill ju se pöbel. Det är Sverige bara.
Det som jag tar med mig som var det absolut roligaste var när Ida Ingemars dotter skulle åka med som åkande reporter och då ju åker med täten och liksom skriker sig halvt fördärvad och flåsar samtidigt som hon ska hänga med liksom Lina Korsgren.
Hon hängde ju inte med 200 meter ens. Hon hade ju tagit sig otroligt vatten över huvudet. Sen måste jag skicka, nu vi gör ju mycket hugg på SVT hela tiden och det är inte meningen, men det är där vi konsumerar all skidåkning, så det är ju naturligt att det ligger väldigt top of mind.
Den här säsongen, ja.
Ja, precis.
Det är snart över.
Fattat att det här är de sista vinterstudiohelgarna vi har med världskuppen. Det är ju...
Med Jakob och Blomman som vi klagade på förra veckan, men som vi liksom som vi älskar som är våra reservfäder egentligen.
Mm.
Men apropå Ida, och sen kastade de ju även helt plötsligt in Jörgen Brink som skulle vara någon åkande herrreporter. Han var också så här bakom, han var ju hade i halvt panik för att han skulle staka i fatt täten och han orkade inte det, så det blev ju parodisk tv. Han bara försökte. Men de åker ju med någon form av 10 kilos jävla kameror. Vad fan har de, har vi inte tekniken kommit så långt att de kan ha en typ en iPhone i fickan och ändå prata med studion? Hur jävla svårt ska det vara? De behöver inte åka med en hel jävla sändningsutrustning på ryggen längre.
Ja, jag vet inte, det kanske något med täckningen där i Risberg.
Ja, men de har ju en skoter bredvid. Vad fan kan inte skoten bära på det här jobbiga?
Ja, det kan man ju tycka. Men skotrar riskerar ju att köra över åkare som Sundby och sånt.
Ja, det var ju otroligt. Det var en annan klassisk Vasa. Nej, det var inte Vasaloppet, det var ju...
Birkebeinerrennet kanske. Ja. Marcia Longa, minns inte. Något av dem.
Nej, men annars var det väl... Det var ju Gärdalen som vann. Mm. Och han gillar man ju bara för att han har sina pilotbrillor. Det han är alltid lite av en poddfavorit. Mm. Så det var kul för honom.
Och annars var det mest spännande var ju om Björgen skulle kliva in och visa att det bara är att avpensionera sig och vinna ett Vasalopp. Det gick ju nästan hela vägen. Så ge henne ett år till så är hon väl dominant där.
Tre år som pensionär så kom han in och är liksom överlägsen tvåa, nästan segrare i Vasaloppet. Ja, vi ska väl inte sparka in den här pensionärs långloppsreferensen igen, men ja. Ah.
Får väl se när Petter ska jag komma back då.
Ja, vi får se. Han ska ju upp och ligga och flåda sig i någon form av Grand Hotel nu i 7 månader först. Ja, vi ska inte snöa in på det här, men de bilderna på hans fängelse i någon citationstecken är ju.
Det fanns fina vandringsvägar och vad det stod.
Ja. Ja, det såg ut som något man hittar på hotels.com när man planerar sin lilla hyttetur.
Ja, det var verkligen idylliskt och fysisk aktivitet var en stor del av behandlingen. Han ska ju alltså in på någon form av behandlingshem i 7 månader istället för att behöva vara i ett fängelse. Smart och utstuderat och kostar säkert inte gratis heller. Men bra för Petter. Mm. Får se om han kommer tillbaka i landskampen nästa år.
Ja, det är väl fara för inspelningstiden här och det borde väl rimligtvis spelas in.
De kanske kan förlägga den där i närheten. Så kan bara, det var ju inga fotbojor eller låsta dörren. Bara, jag springer iväg en timme, jag har lite akkurat.
Så ser man i bakgrunden av inspelningen att fångar i så här randiga kläder flyr genom skogen.
Ja, herregud. Nej, nu måste vi runda av det här shitshowen.
Mm. Vi har ju... bara trams, men bra trams, ja. som det kallas.
Kanske bara blev bara trams idag. Förutom Anna Rydén. Tack för
aldrig
att
du...
Aldrig tramsig. Alltid saklig, alltid fantastisk. Tack så mycket för att du var med i P4. P4? Vart är vi?
Jag är inte där, men... Ja.
Alltså, det kanske, man skulle kunna tro att
det kanske drömmer.
Det kanske det var bara mina fantasier så en dag kanske det kommer kunna hända. Ja. Tills dess får vi nöja oss med Sportbladet, Aftonbladet, whatever. Skidsnack heter vi i alla fall.
Ja, Skidsnack heter vi. Ni hittar oss på Facebook och Instagram på Skidsnack. Ni kan mejla oss på skidsnack@aftonbladet.se. Och så inte P4.
Inte P4.
Och vi hörs väl igen nästa vecka när Bolsjunov och Diggins har vunnit världscupen, antar jag.
Ja. Det har de nog gjort redan nu.
Det har de redan gjort. Den enda kuppen som finns att slåss om är distanskuppen. Där kan faktiskt Ebba Andersson blandas i. Så det är väl det vi får hålla oss.
Kul.
Mm, spännande.
Mycket.
Ja, det var väl allt. Yes. Tack så mycket.
Tack så mycket. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.